I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sports ad free. That's amazon.com/sports ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes.
Då säger vi hejsan hejsan och mycket mycket varmt välkomna ska ni vara till podden som är den stora jubileumspodden, får man väl ändå säga, av alla de jubileum vi har haft, Olsson. Nämligen podden nummer 50, och här borde vi på något vis lägga in fanfarer och sånt där. Det kanske Johan Bengtsson kan fixa åt oss.
Ja, men han kan fixa allt.
Och det är ändå han som har tagit hand om våra poddar som vi har producerat, och jag vill ändå säga det ännu en gång för att jag är lite stolt över det faktum att vi har producerat 50 poddar 50 veckor i rad utan något fjantigt helguppehåll och sånt.
Ja, men det har ju också, vi har ju varit duktiga, vad heter det, tekniken har ju varit emot oss flera gånger i alla fall.
Men vi har räddat upp det.
Ja, och det bästa var väl, är det 2 eller 3 veckor sedan jag steg upp 2:30 på natten, eller 2:30 för att podda, där du var någonstans som ingen kunde räkna ut. Ja, det var då du var i Alperna, i någon bergsby, och umgicks med sluttningsfolket.
Ja, och då var du någon annan. Men nu är det, nu sitter du i New York och har det skönt. Ja. På något vis utgår från att du har bullat med både kycklingvingar och champagne för att fira detta oerhörda jubileum. Själv så har jag det så glamoröst som jag oftast har det på min sida av jobbet. Jag har inte riktigt har nått upp till ditt form av levnadssätt. Jag sitter, alltså du vet, det ljuva livet som du lever i New York och på många andra ställen, Hollywood och allt vad det har varit. Jag sitter nu i en hyrd BMW på en parkeringsplats i Borås.
Ja,
men så firar jag 50. Ja.
Men det är ju ändå en BMW.
Ja, jag tror inte det. Det kunde ju säga varit sämre. Det är ju sant.
Mm.
Det kunde varit sämre. Men där sitter jag. Jag har bullat upp här med lite dator och mobil. Och så har jag hängt mikrofonen, vår fina grej, på ratten. Jäkligt snyggt. Det ligger någon bild på Instagram. Där jag heter Patrik med CK Ekvall. Patrik Ekvall. Så man kan se hur det ser ut när jag poddar ifrån bilen. Men där har jag inte hängt upp. Jag ska ta en ny bild och hänga upp på den här mikrofonen jag har på ratten. Så. Men allting går att lösa på något vis.
Mm.
Instagram, Olsson. Inte Instagram, som min mamma säger.
Ja, men det säger jag också. Det är väl malmöitis. Instagram. Var kom det ifrån?
Ja, men
ja, men man säger ju, alltså vi säger ju inte hela ordet heller. Och säger, lägg ut den på Insta. Vad ska man säga?
Nej, men det får man inte säga när man är vuxen. Nej, Insta får man inte säga när man är vuxen.
Men jag är inte så jävla vuxen.
Nej, men där drar vi ändå en gräns.
Jaha, vilka vi?
Ja, vi som bestämmer över vad man får säga.
Okay.
Instagram. Jag kan acceptera Instagram.
Ja,
Instagram. Ja. Men Insta, där måste vi ändå på något vis dra en gräns, kan jag tycka. Har du målat ägg och sånt? Sysslar du med sånt? Påskeri?
Nej, jag sysslar inte med sånt. Det är jättekonstigt att vara här. Liksom. Du vet, man håller på som vanligt och man skickar mejl och man håller på till Sverige och man förväntar sig att folk ska svara. Så, men det är ju ingen som gör. Så jag tänker, visst ja, det var ju påskafton och det var långfredag. Det är ju ingen som bryr sig om det här på något sätt. Va? Det är lördag och söndag. Det är så, mer än så är det inte. Och sen tänkte jag, i måndag sen, nu drar vi igång här liksom. Så mig, skicka mig. Tänkte, ingen jävel svarar. Vad är det? Visst ja, det är ju annandag påsk. Men alltså, det är ju så att sådana som du och jag, vi är väl... Vi har väl med det här jobbet som vi har, så har vi väl alla, vi har aldrig liksom, man har aldrig haft några sådana helger eftersom så mycket sport går på alla helger och man bryr sig inte. Och jag har aldrig brytt mig egentligen, för jag kanske när jag var litet barn, men jag har nog aldrig målat det.
Nej, knappt jag heller, men det är väl, jag vet inte om det har med jobbet att göra, det kan ju mycket väl vara så att man jobbade alltid på helger för att det var liksom oftast då det hände. Jag ville gärna jobba på helger för att det var lugnt och skönt. Men jag får mer en känsla av att det på något vis går någon inflation. Inte bara i helgdagar utan sen även de här jävla klämdagarna som kommer emellan. Där folk, man jobbar halvdag. Och det kan jag säga att i det här yrket finns fan inga halvdagar.
Nej, men det var väl för någon vecka sedan. Eller det var när folk helt plötsligt tog en dag ledet och så var de lediga i ett halvår typ. Blev så där. Nej, här har barnen haft skola. Jag bor ju precis tvärs över gatan från en skola och idag börjar de igen. De har varit lediga nu två dagar.
Det var, ja, men då har de ju haft påskridare och sånt.
Ja.
Men nej, det... USA med sitt Thanksgiving så skiter väl. Då står inte landet stilla då liksom.
Jo, det gör du i och för sig. Men det är ju bara liksom, det är bara en dag.
Ja.
Det är liksom inte så. Jag försökte förklara för någon kompis för någon kväll sedan om att squeeze day liksom, en sån där, man klämmer ihop en oh really så, ja.
Mm. Han visste inte vad squeeze day var. Det finns alltså inte squeeze days.
Nej, inte på det sättet.
Nej, och det är väl också ett skäl till att en anledning till att vi har fått, det har ju inte varit något problem för oss att spela in 50 veckor i rad trots att det har varit jular och midsommar och allt möjligt sånt emellan. Mm. Och för den delen squeeze days.
Ja, nej, men jag blev lite sådär, alltså du vet, jag har en annan trogen lyssnare som heter Anders Svensson som ofta mailar och smsar mig. Han, helt plötsligt i måndag så började han skicka, jag visste att det var allsvensk omgång liksom, men helt plötsligt började han skicka liksom, nu står det 1-0, Djurgården leder och sådär. Ja fan, de kan inte spela nu mitt på dagen. Alltså du vet, jag tänkte måndag då är det kvällsmatcher. Ja. Det tog lite tid innan jag tog en halvlek där innan jag kom på. Ah, det är annandag påsk. Men det är väl också annorlunda med, de spelar både påskdagen och annandag påsk, så vet jag förstår. Och det, så gjorde man väl inte förr.
Man spelade, det vet jag fan, det kommer jag inte ihåg riktigt hur man gjorde så. Finns det annan dag? Finns det, om det finns ju inte squeeze days, men finns det other days då?
Nej, det finns inte other day heller. Nej, men det är ju så, julen är ju det mesta. Alltså julafton, då är de flesta håller på att jobba som vanligt, kommer hem sent. Och sen så är det julklappar på juldagens morgon och sen så på kvällen då börjar folk komma tillbaka till New York igen, alltså för alltså jävla tradet att vara med släkten och hålla på med sånt, så att ja. Det är en dag det handlar om.
Jag, just det här med påsken är speciellt, jag har några så här favoritkomiker, en är Johan Glans.
Ja, jag ska
upp han, och han är ute på min blogg.
Jag vet, jag skulle komma till det. Det
han förklarar om hur så väldigt roligt, måste jag säga, tycker jag i alla fall.
Ja,
han,
ja,
alltså,
jo,
hur knäpp påsken är, liksom, om man skulle förklara för någon idag, om man, då vi skulle gärna vilja fira en dag här där vår stora frälsare återuppstår, och du vet.
Mm. Mm.
Ja, en reklamare, hur gör vi då? Jag bara säger som kycklingar och måla ägg. Någonstans är det något som inte står rätt till.
Ja, men det var kanske annorlunda förr. Jag vet, jag läste ju Fotbollskanalen igen, så jag såg det klippet du hade lagt ut. Det var väldigt roligt. Men jag läste också Olof Lund som skrev om hur långfredag var förr i tiden. Jag vet, när jag var riktigt liten då gick inte att lyssna på någonting. Allt var stängt, inga krogar var öppna, biografer fanns, det var inte öppet heller. Och Sveriges Radio spelade bara klassisk musik, väldigt dystert. Men då fanns ju på den tiden Radio Syd, då kunde man lyssna på Radio Syd. Men idag är det, idag så har du ju liksom för, men det beror väl också på att svenskarna har blivit mindre religiös, eller vad man ska säga. Man bryr sig väl inte längre på det viset. För jag menar, påsken, det är bara ett sätt att
Äta godis och kröka.
Ja, äta godis och kröka. Ja, det är som vanligt. Det är precis som jag menar, man ska bli konfirmerad så här och sånt där. Det fanns kanske någon gång för 1000 år sedan att det var viktigt och kändes som att man upptogs i den religiösa kristna gemenskapen. Men idag är det bara ett sätt för tonåringar att få fler presenter.
Ja, just Johan Glans och konfirmation, han i den här klippet som är från en turné som heter World Tour of Scandinavia, tror han heter något sånt där. Mm. Där tar han också upp just konfirmation. Väldigt, väldigt roligt. Jag tycker att jag kan rekommendera just det. Jag tror man kan hitta den på tuben, Johan Glans och Scandinavia. Någonting.
Mm. Men Patrik Ekvall här nu. Om man är vuxen, säger man tuben då? Så man säger YouTube?
Nej, man säger tuben. Du, det finns ju inte Squeeze Day och inte Other Days. Finns det Long Fridays då?
Ja, nu kan inte jag detta. Det är väl judendomen har ju något som heter Passover här nu. Jag kan inte.
Nej, men långfredagen där före påsk, är den också stängd?
Nej, den heter dessutom Good Friday. Att det är en bra fredag.
Det är ingen tråkig jävla fredag alltså. Utan som...
Nej, so it's a Good Friday.
Ja. Men det är öppet så liksom. Man...
Ja, men här är ju allt öppet ju.
Vi passar väl ändå på att då, när vi ändå har er på tråden, hälsa alla hjärtligt välkomna till podden nummer 50. Stort på något vis känns det som att göra det, och stort och varmt välkommen till vår första lyssnare Staffan Olsson som vanligt, som ju är en av dem som lyssnar och har lyssnat från början, och vi blir bara fler och fler lyssnare, vilket också tycker är kul. Jag får rapporter här varje vecka och det byggs på. Det är jätteroligt. Tack så mycket för all cred vi får och alla mejl och sånt. Åsikter nu. Senast var det ett rätt roligt här om att hur vi skulle lösa våra problem med att vi inte riktigt kan räkna ut vilken tid det är liksom i Borås och i Shanghai. Och det var jättebra ju.
Ja, men herregud, man är ju där varje gång när man ställer klockan och sånt för att vakna på morgonen. Jag har aldrig tänkt på att man ska trycka på den där knappen världsklocka eller vad det stod. Och så ser man vad klockan är där du är. Det är ju, hur så jävla enkelt. Och det här,
ja, men det var en grym grej. Jag ska leta upp det mejlet härifrån. Om inte du har det framför dig, från någon jäkla smart jäkla grejer som man kunde göra. Här från Henrik N. Alltså, jag har lyssnat på podden Hej. Det var svårt att hålla reda på klockan och tiden. Om du har en iPhone så har du knappt en världsklocka.
Ja, jag vet. Ja, till vänster. Jag har den framme nu här och tittar. Där ligger liksom världsklocka, veckaklocka. Världsklocka, det var ju hur enkelt som helst. Ju.
Ja. Att man inte har tänkt på det är för dåligt.
Precis, det är faktiskt för dåligt.
Jag vet inte vad klockan är i Minsk i Vitryssland just nu. Däremot vet jag att väldigt många hockeyspelare i svenska zonerna som tillhör och spelar dagligtvis i NHL, de kommer heller inte få reda på vad klockan är i Minsk. För dit vill de inte åka. Det är VM i hockey som det är varje år. Och i samband med att det har varit OS och så, är man inte lika sugen på att åka till VM, och framförallt inte om det går i Vitryssland, kan jag tänka mig. Jag vet inte vad de har tankar kring alla dessa avhopp.
Jag kan tänka mig att det är så också. Det är väldigt många som känner efter lite extra och behöver vila och alla sådana grejer. Men vi pratar om det här med hockey-VM. Det är två veckor sedan då du tyckte att det är ändå rätt kul när det här kommer med oj, vem kan bli aktuell och så vidare. Och jag har alltid tyckt att det är väldigt ovärdigt sätt att ta ut en landslagstrupp på, att man är helt beroende på hur det går här i NHL. För vilken trupp man kan ta ut, vilket lag man kan ställa på skridskorna. Jag har alltid tyckt att man ska strunta i det, att man skiter fullständigt NHL-spelarna och kör.
Ja, det är ingen dum idé. För att VM i sig lockar ju, det vet ju jag som har följt tittarsiffror som på dels på TV3 under alla år, och nu när det går på fyran, det spelar ju ingen roll liksom när det gått några matcher där och folk, det är lite Melodifestivalgrejen att folk tycker att det är vilket jävla skit. Ja. Och sen möter vi liksom Afghanistan i tredje matchen när det sitter 1,5 miljoner tittare.
Ja. Och sen är det final mot Finland och Sverige står stilla. Det är liksom, man vet hur det är, och det kvittar ju. Liksom det har ju inte riktigt, lite naturligtvis. Jag menar, jag skulle ju till exempel, om Erik Karlsson, den här backen som jag blev helt förälskade under OS. Om han hade varit med så har jag nog tittat, för han är ju liksom en attraktion i sig. Men han kommer ju inte. Han har ju en skada sedan något år tillbaka som han tycker känns sliten, kan inte vara inte riktigt motiverad. Och, nej, det är klart det är så. Och bröderna Sedin kommer ju inte heller. Niklas Bäckström kan jag förstå också. Jag menar, det sköttes ju hela den där jävla pollen, doping, allergiaffären under OS. Den sköttes ju jävligt illa av hockeyförbundet och ledningen. Så att jag fattar att han inte känns så himla motiverad att åka till Minsk.
Han vet ju vad det hade pratats om. Och sen får man ju heller inte glömma Olsson. Den pollenproblematiken som finns i Minsk, åh herregud, den är enorm. Det är som att leva i ett enda stort pollentöcken.
Det var ett bra nytt ord, ett pollentöcken.
Det är vida känt, så då förstår jag också att han inte vill åka dit.
Så är det, men om man ska ta hockey-VM igen, alltså jag menar än en gång ju när man var liten, det var ju så himla stort, jag jobbade med tidningarna, arbetet, och jobbade inte med sport, men alla, man såg sig hemma hos någon och man samlade och såg matcherna och sådär. Alltså jag var ju tvungen till, jag trodde ett tag att det gick i Sverige i år tills jag bara kollade och såg att nej, det var tidigare, det gick 2 år i rad i Sverige, men nu går det i Minsk och... Det känns ju, det kvittar också vad man säger, att man, vi kan ju tycka att det har blivit lite urvattnat och sådär, men det drar ju sina pengar ändå ju. Jag menar, ja. Tyskland och de här, det drar ju in tv-pengar och
nej, men det drar ju in pengar till nationsförbunden, och det är därför de inte protesterar mot det, för att det är en kassako liksom.
Exakt.
Varje år. Sen vet jag inte, vår kompis och kollega Leffe Bork är ju vansinnig, för han tycker att det man är liksom skyldig till att ställa upp som någon form av, alltså man är skyldig svensk ishockey det, för att man har fått så mycket hjälp, bla bla bla, och vad det nu kan vara. Jag vet inte, det är svårt att svara på egentligen den frågan. Är man skyldig till att ställa upp eller inte? Jag vet inte. Det blir ju, kan ju bli lite snett när det är alltid det okej att åka till Stockholm och spela VM, för att man vet att det är fint väder och det är snygga brudar på gatorna, och ja, det är kanske det i Minsk också för den delen, jag ska inte säga det, men man vet att man kommer att bo bra och så, ja, jag vet inte, men sen bara skita i det och låta någon annan, de sämre där, åka till Minsk, jag vet inte. Nej, inte fan är man skyldig att spela hockey-VM, är man det?
Nej, jag tycker inte att man är skyldig till någonting för att man har fått något så vidare, jag menar det. Däremot kan man ha någon sorts moralisk grej att det här är bra för landet och bra för ens varumärke eller bra för ens framtid. Men sådana som bröderna Sedin och Bäckström och om vi nu tar Erik Karlsson, de har ju ingenting att bevisa längre. De spelar ju i NHL och de är ju välbetalda. De har ju...
Nej, men sen kan man ju då fråga sig, vem har betytt mest för ishockeyn? Är det svensk ishockey som har betytt mest för Erik Karlsson eller bröderna Sedin, om vi säger bröderna Sedin för att ta ett bättre exempel, ja. Eller är det bröderna Sedin som har betytt mest för svensk ishockey, alltså i sig, ja. På något vis, så att det är klart att jag kan störa mig mest på att man liksom inte bara säger jag vill fan inte åka dit.
Nej.
Kan man inte bara vara så ärlig, bara säga jag är inte ett dugg motiverad av att åka till Minsk och spela ett hockey-VM. Inte efter ett år där vi har åkt ut i NHL och jag har spelat i OS. Nej, det är bättre vi ger någon annan chans eller sådär. Istället för att köra att vi har en lilltå som måste opereras eller vad det nu kan vara.
Ja. Nej, men Erik Karlsson sa väl i alla fall den artikeln jag läste i Sportexpressen att han tycker att han är inte 100% motiverad, och då är det bättre att någon yngre, han är inte så jävla gammal själv, men att någon ny, att någon får och kan ta den chansen liksom att,
ja, och jag menar, nu nämner jag inga namn här, men det har ju funnits hur många bortförklaringar som helst. Så att då är det bättre att köra på Karlssons linje eller bara vara ärlig, nej, jag vill inte åka dit, för det fattar alla att det är det handlar om. Att jag är inte sugen på det på något vis. Så finns det väl tillräckligt många ishockeyspelare för att, som sagt, det blir ett slagkraftigt lag som vi i slutändan kommer att sitta och titta på ändå. Eller? Du kommer göra det?
Nej, det tror jag inte. det går ju i maj och jag är ju i Sverige i maj. Men ja,
du kommer titta och titta på den här kvartsfinalen mot Tjeckien.
Så tror jag att titta på någon match. Men jag känner, alltså jag tyckte att hockey-VM de senaste åren och har liksom, men det jag skulle säga om detta med hockey-VM, det urvattnade hockey-VM, så om det nu är i verklighet att de ska köra igång World Cup igen, det som en gång var Canada Cup, ja, som jag tyckte var kul, det tyckte jag var roligt, det var en kul turnering va? När man säger att alla de bästa är med, alla lagen och så vidare, ska de verkligen köra den vart annat år eller vart fjärde år, då kommer ju hockey-VM, då kommer ju det bli ännu mindre intressant för spelarna.
Men det känns ju ändå som att jag älskade både Canada Cup och minst när jag gjorde lumpen för 100 år sedan när vi låste in någon jävla sergeant på sitt rum för att vi skulle få tillgång till TV-rummet på natten där för att se Börje Salming och Kenta Nilsson och allt vad det var. Nej, men, och sen så World Cup var ju utsänd på en gång. Jag åkte USA och Kanada runt för att följa Sverige som hade en jäkla otur, inte minst i semi mot Kanada när Garpenlöv sköt i ribban i men här är Sverige. Ja, skitsamma i en finalplats. Men nu, det har ju varit, OS har ju varit lite samma grej som World Cup. Har du inte det? Det kan man väl ändå säga.
Ja, det kan man säga. Men det är ju det att ja, det blir väl lite samma sak. De kommer ju, det är 2 veckor. Det var en intervju med Henrik Lundqvist, tror jag, på TV. Det var en lång jäkla intervju med Henrik Lundqvist. Där han talade om hur OS är en sån speciell turnering, att man bara kommer dit och man har en dag på sig att förbereda sig, sen är det matcher och sen åker man hem och sen så direkt så är det NHL-spel igen, att på det viset att OS är väldigt speciellt, och det kanske World Cup blir också, att man bara åker dit och så kör man, det är ju som med hockey, att man går ut och kör, man samlar ihop några killar och så blåser man igång match.
Ja, intressant, och hur det blir och om vi på något vis får liv i World Cup och vad händer i så fall med hockey-VM och vem vill det så, och om det och hockey-VM lever kvar, och vem ska vi då bara ha det kanske för de som inte spelar i NHL? Det är väl lika bra då, vi köper din linje där.
Ja, jag tycker det. Jag tycker det är helt rätt att man kör. Det är lite tvärt emot i så fall mot vad fotbollsförbundet gör med allsvenskan här nu. De alltså, jag har inte fattat det förrän jag läste dig och flera andra på fotbollskanalen.
Ja, du läste nog det först hos mig, vill jag ändå poängtera lite snyggt.
Ja, okej. Okay. Att vadå? Får de inte vara med nu liksom? Att lägger man landskamper samtidigt som allsvenskan håller på, det tycker jag låter.
Sverige, Belgien samtidigt som spelas 2 allsvenska matcher. Samma dag, kväll.
Helt otroligt.
Ja, den är lite... Ja, vi gick inte göra på något annat vis. Kom igen nu, det är klart att det gick. Mm. Det går ju. Den är jättekonstig. Och då, framförallt när det är 2 stycken matcher som är testmatcher. Eftersom Sverige ska vara med i VM så hade det ju funnits läge, och den här gången finns lite läge att testa allsvenska spelare som exempelvis Guillermo Mollins.
Ja, han verkar
vara som är liksom stekhet. Men nu går inte det, för att nu ska han liksom spela match. Sitt klubblag, och de kommer inte släppa iväg honom på något. Alltså, det är väldigt, väldigt, väldigt underligt. När det för första gången, eller när det för en gångs skull fanns ett jätteläge att testa allsvenska spel, några få såklart, men ändå testa, då går det inte.
Nej.
Och sen nästa match som vi ska testa, då är det match som är bara några dagar innan vi ska spela EM-kval, alltså tävlingsmatch. Och då kommer man att säga, nej, det är inte riktigt läge att testa spelare nu.
Nej,
för att,
precis, nej.
Du vet.
Ja, jag vet. Nej.
Ja, den är hur konstig som helst. Den är det mest underliga upplägget. Även om det har spelats en landskamp samtidigt som en stor klubbmatch med ett svenskt lag. Faktiskt, jag tror det är bottenrekordet för ett svenskt landslag i publiksiffror. Jag tror det var 1500 åskådare i Halmstad när Sverige mötte, jag minns inte riktigt vilket nation det var, samtidigt som IFK Göteborg spelade UEFA-cup-final mot Hamburg på hemmaplan.
Wow, det var
en krock som hette duga.
Jaha, det kan man säga.
Alltså 1900, vad talar vi då för? 1982 va?
Ja,
man skulle ta reda på vilka Sverige mötte då, om det var Nordia, skitsamma.
Ja. Men du, men det kanske inte så kom på den tiden, så var ju liksom IFK Göteborg och Malmö FF, de stod utanför fotbollsfamiljen på något sätt. De var väl inte riktigt kommit få, så de sket väl i om Blåvitt spelade UEFA-cupfinal.
Ja, det ska vi säga. Ja, det kan ha varit Sverige-Östtyskland. Vänskapslandskamp. Jo, det var det. Nu tar vi upp det 1982, alltså samtidigt spelade Sverige och Östtyskland i Halmstad på Örensvall. Matchen slutade 2-2. Och det kom 1629 åskådare till Örensvall. På tal om att det var publikkris. Och de svenska målen gjordes av Tony Persson. Kommer du ihåg honom?
Kalmar.
Ja, och Geis tror jag. Och Thomas Poletten Larsson.
Wow, ja.
Mot Östtyskland. Bara det.
Bara det att Östtyskland, gud man har glömt om det. Ja. Fina, fina gamla länderna.
Det händer ju saker i fotbollsvärlden. Det tror till och med uppmärksammas där borta i staterna. Nämligen att Manchester United har valt att sparka sin tränare, sin nya tränare får man säga att det var. David Moyes efter 10 månader. The chosen one. Han var inte så himla mycket the chosen one när resultaten började gå emot. Utan då fick han gå. Och jag har läst spaltmeter här om folk som har tyckt och allt möjligt om detta. Men ja, det är intressant ändå. Jag vet inte vad du tycker om att United sparkar sin tränare.
Ja, men det var ju när, alltså de skrev inte bara ett år med honom, de skrev 6 år, va? Visst var det så?
Ja, 6-årskontrakt, ja. Jag tror att det var säkert någon klausul.
Ja, det är möjligt att det fanns. Men ändå, de sitter där och tänker, här är vi, har gjort en jäkla research, vi har gått igenom allt som finns. Och det svåraste jobbet förmodligen i fotbollsvärlden var väl att ersätta Sir Alex Ferguson. Det kan man säga. Och då säger man, vi har David Moyes. Han är killen. Han är mannen som ska göra det. Och sen, alltså mindre än ett år senare så är han usel, han är kass. Alltså jag tycker också att väldigt många krönikörer både i engelsk och svensk press har vänder den berömda kappan efter vinden. Jag menar, ett tag så var det helt rätt val. Han var mannen. Och nu är det liksom så jävla dåliga. Han har inte klarat någonting, han har tappat omklädningsrummet och har inget förtroende. Nej, men vad trodde de? Jag menar, detta var väl också det givna att säga att efter Fergusons enormt långa framgångsrika tid som chef över Manchester United, så fattar man ju att det blir en reaktion. Det går ju inte på. Men jag hade ändå trott att det skulle gå lite bättre. Jag menar, det är nästan samma spelare. Alltså, har de helt tappat? Ger han inga hårtorka? Vad var det som Ferguson hade då? Jag har lite svårt att förstå det, att man bara kickar. Det är klart enklare som alltid att sparka tränare. Men alla de här kända spelarna, liksom, har de inget ansvar? Är inte de orsaken till att det har gått så dåligt?
Det är väl, jag kan tänka mig att det är någon sorts kombination där som alltid, och att det visar sig att David Moyes kanske inte var rätt man då, och då får man väl i så fall blamea de som har tagit fram honom, där uppenbarligen Sir Alex har varit inblandad, vilket ju är väldigt konstigt kan jag ändå tycka när det gäller att välja sin efterträdare. Men jag kan också slås lite av att, alltså, och med det vill jag säga att, ja, även om det är så att Sir Alex har varit där i 100 år och man hade kontinuitet, så behöver inte det betyda att man har det med nästa. Det kan ju gå åt helvete och då får man göra någonting åt det.
Även
hur det ser ut rent traditionellt i klubben. Men det jag ibland slås av när jag tänker på den här soppan med Moyes, det är att så sanslöst hyllad som han var för det han gjorde i Everton, eller hur? Det är vi alla med om. Ja, då var han jävla, och David Moyes, det är han. Och titta vad han har gjort i Everton. Titta så bra det här är. Här har vi en manager för framtiden och bla bla bla. Och sen ett år senare, ja, då är han totalt, då är han fullständigt oduglig som manager. Så snabbt kan det vända. Och han är dålig och han har gjort fel och han vet ingenting och han sparkade folk, tog in sina egna, och ja, det är inte så konstigt kanske i sig. Men förstår du vad jag menar? Det blev, vem som helst borde ha insett, som du är inne på, att här kommer det bli en väldigt, väldigt stor förändring jämfört med det vi har haft, eftersom att det vi har haft har varit unikt på alla sätt och vis.
Ja.
Och då får man då tackla den förändringen på rätt sätt. Hade resultaten bara gått bra så hade han fortfarande varit en fantastisk manager. Men nu är det ju resultatbaserat hela det här, hela den industrin såklart. Det är fotboll vi talar om på hög nivå. Och då kanske det fick bli som det blir. Så jag vet inte om Ryan Giggs som nu tar över och plötsligt har blivit en supertränare.
Nej, det är också.
Men det återstår ju att se på något vis. Om det nu var så att att de tyckte illa om honom som manager, David Moyes, ja, då blir det ju ofta så att då är det spelarna som får bestämma. När man kanske då kan ifrågasätta om inte Sir Alex Ferguson var smart nog att veta när han skulle avgå, när han kanske såg att det här är väl inte på rätt väg riktigt bland vissa spelare. Det är väl så att de kanske dippar dem också, precis som, precis som Liverpool har dippat under många år. Mm. När man trodde att de var ett lag eller en klubb som var omöjlig att besegra. Och sen, ja, nu är de, ser de ut att vara på väg tillbaka. Det går ju alltid i, det går på något vis alltid i cykler sånt där, även om man inte tror när man är mitt uppe i.
Sen kan jag reta mig också på att ledningen då, som alltid de tackar, vad var det stod? Det stod i alla fall här i New York Times att de tackade Moyes och hans goda arbete i klubben och all respekt de har för honom som tränare hittills. Jaha, okej, varför fick han sparken då? Det är precis som New York Knicks, basketlaget som gick så dåligt i år också. De har nu hyrt Phil Jackson, en legend, en levande legend inom basketen, att han ska nu bli ny sportchef och skapa en ny storhetstid för New York Knicks. Och hans, det första han gjorde var att sparka tränaren Mike Woodson. Och, men han var också mycket mån om att tala om vilken enorm respekt han hade för och hur, vilket jobb Woodson har gjort med New York Knicks. Och ingen ska ta ifrån honom hans enorma kunskap. Och, nej men okej, varför sparkade ni honom då? Det är liksom... Det är som att säga, jag vill inte åka till hockey-VM, jag tycker Minsk suger, jag har aldrig varit där, men jag tycker det verkar jättetråkigt. Jag vill hellre sitta på en utservering på Stureplan. Jag menar, det, visst så kan man säga, men det kan inte så ärligt, inte vet jag.
Och vem vill inte hellre sitta på en utservering på Stureplan än åka till Minsk?
Jag vet. Men vad hände med alla protester, slår de nu förresten? Det var ju ett jäkla liv om att man skulle bojkotta hockey-VM för något år sedan.
Jo, men det kommer snart. Du läser på kultursidorna snart.
Ja.
Din kompis Jonas Gardell kommer säkert att lägga sig i det.
Jag visste att den skulle komma. Jag bara satt och väntade på den. Nu kommer snart min kompis. Okej. Okay.
Mm. Ja.
Ja. Ja, vadå min? Jag har aldrig träffat dem, jag vet inte vad det är för en.
Ja, men den hyllningen av Gardell senast, eller när det var i någon podd här, den skojar jag inte bort. Det har jag fått mejl om, och herregud vad de har mejlat om det folk. Hörde ni Olssons hyllning?
Ja.
Och så vidare. Men det kan du inte komma ifrån. Jo, det har ju också varit så att, och det kanske inte har ramlat förbi i dina New York-tidningar du läser där, när du, och det är möjligtvis att du har flottat ner så mycket av dina kycklingvingar så att du inte har läst texterna om hur Skellefteå AIK blev svenska mästare i ishockey. Färjestad med fyra raka finaler. Ja. Och det är inte så konstigt att du har missat det där borta, för det är många som missar det här också om man inte är väldigt, väldigt ishockeyintresserad och bor i trakterna av Karlstad eller Skellefteå. Mm. För det sa bara swish, så var det förbi.
Mm. Det gick snabbt ut. Nej, det har inte stått en rad om detta här, men däremot läser jag ju svenska tidningar på nätet, och det är som alltid det. Jag tror det var Johan Kroneman i Dagens Nyheter från lördag sedan skrev att så fort att det är något Stockholmslag med så tappar det intresse. Och han blev tydligen helt nerlusad av arga mejlare som säger att det var hur stort intresse som helst. Jag sen såg också att Lars Lindström i Expressen, det kan säga en kompis till mig, han försvarar då detta att det var visst intresse och allt ska man inte se med 08 ögon, men det är ju faktiskt så rent mediemässigt att du tappar ju publik.
Nej, men alltså, jag har hängt med lite där, för att i rättighetssvängen också när det gäller just ishockeysutspelet som säljs specifikt för tv-rättigheter, just slutspelet, grundserien är en sak och slutspelet är en annan sak. Nej, men det har ju, och det handlar inte bara om 08 lag tror jag, för att det finns några lag som skulle kunna dra kanske lite mer tittarsiffror nationellt, oavsett vad det är för match, men kanske framförallt en SM-final. Och det är ju Djurgården AIK såklart, men Frölunda och framförallt Leksand och faktiskt även Brynäs på sitt håll. Där har du några lag som på något vis attraherar väldigt många människor ut i landet. Leksand är enormt stort intresse för.
Mm. Du nämnde, ja, jag vet.
Och det har blivit en annan sak, men nu har det ju blivit så att SM-finalerna i ishockey blir ju lite för lokala på något vis, om man nu får säga så. Och det handlar inte om att man är 08 eller vad man nu är, utan
eller att det är sämre lag eller att det är något sånt. Det handlar inte alls om detta.
Nej, men det är Karlstad mot Skellefteå, och det är klart att någonstans försvinner ju intresset när Frölunda åker ur, eller HV71 åker ur, eller Linköping åker ur, eller förstår du vad jag menar? Och så har det blivit. Det är frågan är om att man ska liksom lägga om systemet på något vis. Varför man måste gå efter den här NHL-varianten. För att kvalserien som den har varit varje år är det ju en supersuccé. Det är spännande in i det sista. Jag vet inte. Eller så är det bara för att Skellefteå är så överlägsna. Men tittarsiffrorna för SM-finalen i ishockey har varit sett till digniteten på själva finalen och sett till priset på rättigheten varit fruktansvärt usla. Nu hade Kanal 5 500 000 tittare på
det.
Fjärde SM-finalen. Ja. Jag kan säga att det är inte bra sett till vad det mästerskapet kostade. Och det är inte bra sett till hur tittarsiffrorna såg ut för några år sedan. Så där är en problematik. Och det är möjligt att man ska spela 7 matcher i kvartsfinaler och semifinaler och en enda stor final, inte vet jag. Men någonting måste nog göras.
Men det, din före detta kompis, fotbollschefen där, Osman Begovic, han sa ju i en kommentar till de här siffrorna att med tanke på hur fint väder det var i påskhelgen och att, så var han ändå nöjd med siffrorna. Ja, på något sätt.
Men så har han också blivit chef för en sportavdelning på en tv-kanal. Så att, vad skulle han säga? Du
precis.
Vet ju det. Det är, så säger dina chefer på Expressen också om det skulle vara någonting. Det finns, man hittar alltid någonting.
Man hittar alltid någonting, ja. Det har varit väldigt fint väder, så att det är trevligt.
Ja, och Skellefteå var ju det bästa som någonsin har sett, tydligen. Jag har förstått om jag har sett alla recensioner på sig, men det är krönikor efter SM-final. Och det är ju inte Skellefteå AKs fel att de är skitbra. Och de andra är mycket sämre.
Nej, så är det.
Men vi som sitter lite vid sidan om, vi vill kanske se 7 finaler och jäkligt mycket dramatik in i det sista.
Du, ska vi inte tala lite Mjällby?
Jo, där kan man ju sitt krökande. Det är det du tänker på. Eller tänker du på?
Det finns ju 2 Mjällby här.
Johan Mjällby är väl det glada, han ska åka hem.
Ja, men jag undrar ju...
Eller var han ska åka.
Ja, nej, han åker väl hem. Jag har lite känningar i Mjällby-kretsarna, om man säger så. Han har varit ganska trött på att bo själv. Alltså, familjen har varit kvar i Sollentuna hemma i Sverige hela tiden.
Aha.
Det känns väl lite som att han vill hem och göra någonting. Och jag... tycker ju direkt då liksom att okej, finns det någon tränare som hänger lös någonstans, eller du vet. Jag tycker väldigt mycket om Johan Mjällby som fotbollsspelare och överhuvudtaget. Jag skulle gärna se honom i någon tränarroll i Sverige. För det skulle vara kul att se hur han skulle klara det med sitt sätt att vara, sitt engagemang och sin lite hårdhet som den lite äldre generationen har.
Ja, det är möjligt att han vill några dåliga resultat för AIK, så är det möjligt att de, du vet ju det är, det går snabbt.
Ja, det går snabbt, men å andra sidan, jag tror Andreas Alm, han sitter nog väldigt säkert där, tror jag. Men man vet
inte. Jag tog bara att, liksom, ett exempel. Ja. Alltså, det kommer ju alltid finnas jobb till för en sån som Johan Mjällby, det tror jag nog. Ja. Om det sen är i Sverige eller någon annanstans, men nog tusan så finns det något allsvenskt lag som plockar upp honom, det tror jag nog. Det är jag helt övertygad om. Nu har jag skaffat så mycket erfarenhet i Skottland också, så att det är jag fullständigt övertygad om.
Ja. Och jag tror att de var väldigt förtjusta i honom i Celtic, va? Och det är det ju. Jag menar, han har ett engagemang och ett sätt som gör att han är nog väldigt lätt att om han är i en förening, att man tycker om Johan Mjällby. Såg förresten om något helt annat. Jag tror jag skickade en länken till dig om Jocke Persson i Ängelholm som skällde ut sina unga spelare och tyckte att det var för jäkligt att de bara liksom markerade på träningarna och sparade sig till matcherna. Jag tänkte det, tänk om Johan Mjällby skulle komma till en sån förening också. Men sen bisak i sammanhanget, men sen den där utskällningen av spelarna i Ängelholm, sen åkte de upp till Stockholm. Det var inte 30 000 när Hammarby spelade den här gången. De möter trots allt Ängelholm. Men det var väl ändå 15-16
000. Ja, det var 15-16 000 ändå. Ja.
Och Ängelholm vann. Alltså jag tycker det...
Och Jocke Persson har vi varit inne på tidigare. Det är jag skulle vilja säga honom i ett större lag. Han är en skön typ, skön karaktär. Som går lite sina egna vägar och så. Så att gärna honom på annat håll alltså. Mm. Men nu försvann vi lite från ämnet Mjällby. Du hade ju bra känningar i Mjällby, sa du. Men då alltså, har du även det i Kristianstads nattliv.
Nej, det som är det roliga tycker jag när jag läser. Det är ganska roligt. Alltså, okej, det är väl korkat vem det nu var, om det var David Löfqvist som hade varit på krogen. Eller det, när man läser intervjun med honom så har han tydligen bara gått förbi en krog på väg hem från en tjejkompis. Så att, jag vet inte. Jag kommer ihåg vad Niklas Kinnvall sa när han spelade i Norrköping. Att om han gick ut bara och käkade och var helt nykter, så dagen efter så gick rykten om att han hade varit stupfull på krogen. Liksom, därför det kan ju vara lite så. Men när jag läser om detta nattlivet i Kristianstad.
Ja, och det är tungt.
Är det? Nattklubbarna. Nej, det är i Kristianstad. Jag visste inte att det finns nattklubbar i Kristianstad.
Ja, men nu ska det inte vara sånt. Det är klart att det finns. Sen är det ju en annan sak. Jag kan säga det på två olika sätt här. Ett är ju, du klarar inte en påskafton i Kristianstad på nattklubbar eller i nattlivet utan att vara bra packad. Det går inte. Du överlever inte nykter. Och två, vad gör det, kan jag då tycka, om Löfqvist eller någon annan umgås med lite folk fram till midnatt eller vad det nu kan vara, dagen före match. Istället för att, det här är vad jag tycker, istället för att, jag tror inte de blir bättre fotbollsspelare av att ligga hemma och spela PlayStation till klockan 3:30 på morgonen. Eller vad nu kidsen gör, eller han är inte kid på det viset längre. Men förstår vad jag menar? Sen, det är klart att det har blivit överdrivet. Väldigt överdrivet. Det var nog bättre drag på Hanehus under Frank Sjöfilsons tid. Alltså, både dagen före matcher och efter och under och allt möjligt. Ja. Jag tror inte man ska dra så stora växlar på det. Det är ändå på något vis kul för Löfqvist att han ändå kan bo i Kristianstad när han spelar i Mjällby, och han slipper ju bo i Sölvesborg i varje fall bland Sverigedemokrater och annat. Så att, jag är på Löfqvists sida. Låt han vara ute och ha lite trevligt. Han skulle sitta på bänken dagen efter.
Ja.
Jag tror Mjällby har större problem än att en och annan spelare går förbi i nattklubb och så. Ja. Men jag tror inte riktigt på att han... Dels var det lite luddigt med tjejkompis.
Ja, det var lite luddigt.
Utan att gå in närmare på det. Och sen var det också lite luddigt med att han bara gick förbi. För att det räcker då att du går förbi en nattklubb i Kristianstad påskafton vid den tidpunkten, så blir du packad bara av ångorna.
men du verkar ju kunna Kristianstads alltså jag blev chockad över nattlivet i Kristianstad.
Ja, nej, jag kan Kristianstads nattliv. Jag har varit där mycket på banken. Det finns något som heter där på torget, någon gammal bank som de har ett ställe där som nu var det i någon Tivoli-park. Det har jag lite sämre koll på, men
ja.
Men en lördagkväll i Kristianstad, då kan jag säga att då rinner det en hel del längs strupen.
men hur var det den där gången? Hässleholm, kommer du ihåg Hässleholm? Kvalade inte de mot Degerfors ett år?
Och Percy Olsson nu där ute och röjde. Han satt ju i fyllecell, så det var ju lite...
Ja, han satt i fyllecell.
Ja, och han var ju lite tyngre ändå.
Ja, det var lite tyngre. Och så var det något med att han drack en ubåt. Han fattade inte hur det slog på det. Liksom.
Nej. Det ska spännande. Vi kanske förklara för våra yngre lyssnare att det var en ubåt var.
Jag vet inte.
Jo, det var ju den här U-137 som gick på grund på 80-talet utanför Karlskrona, alltså Blekinges skärgård, en rysk ubåt som hette U-137, och då blev det väldigt populärt att dricka en ubåt i Sverige. Då var det en stor stark som man hällde av lite, och så sänkte man ner en shot Jägermeister i själva ölen längst ner. Kan ni testa om ni har åldern inne?
Och sen drack man den drack den väl i ett svep, va?
Ja, det kunde man göra också om man ville. Det minns jag inte riktigt, men man drack det. Och den blandningen av starköl och Jägermeister, den gör sitt. Ja. Eller gjorde sitt, nu vet jag inte om det är så populärt. Men då var det väldigt populärt att ta en ubåt.
Men alltså grejen är att man sänkte väl ner hela glaset i ölen.
Ja, alltså det såg ut som att det låg någonting där nere som var en ubåt. Och när man sänkte ner glaset, så blev det någon sorts effekt att själva jägern åkte inte ut, utan det var kvar i glaset.
Ja.
Det var en viss teknik när man sänkte ner. Så var det. Och det är just den effekten hade inte Percy Olsson koll på, även om det möjligtvis var lite tveksamt att dricka Jäger och starköl dagen före en viktig kvalmatch. Men skitsamma. Those were the days, Olsson. Det var ju länge sedan. du har väl firat, eller hur var det? Var det skivaffärens dag eller var det inte skivaffären? Det
är jo, det, övriga världen så var det skivaffärens dag i lördags. Men eftersom det var påsk i Sverige så flyttar man den i Sverige till kommande lördag. Alltså nu den 20, vad det blir... Ja, den lördagen.
Men det var väl påsk i övriga världen också?
Ja, men som jag sa i början av den här podden, ingen bryr sig. Alltså grejen är, vi var ute i Brooklyn och Bedford, Stuyvesant hela denna påskafton. Dels var vi på skivaffären Rough Trade. Och det kan jag säga att det var kö för att komma in i denna stora skivaffär. Folk stod lång kö utanför. Två vakter stod lutsade in. När någon gick ut så fick två nya gå in och så vidare. Det var action ute i Brooklyn.
Wow.
Men sen på kvällen, vi var käkade på ett skithäftigt ställe, åt jättestark friterad kyckling och sånt där, och sen när vi åkte hem, alltså det var ju liksom, det var så härligt att se, det var hela den här Flatbush Avenue som går genom Brooklyn, alla de här områdena man åkte igenom, det var öppet överallt framåt 10-11 på kvällen och alla höll på, de gick och handlade och så. Jag bara kände liksom, gud vad skönt, det här är påskafton och ingen jävel bryr sig.
Ja, vad härligt. Men köpte du några skivor då?
Jag köpte lite skivor, jag har dem framför mig här. Rodney Crowell, heter Nisse Hellberg, den kom från skivbolaget. Någon som heter Dum Dum Girls, en som heter Eric Church, en dansk tjej.
Men är det vinylskivor? Vinyl eller?
Nej, jag köper, jag har ingen vinylspelare, jag kanske ska skaffa en. Alla mina kompisar nu och har vinyl, alltså gammaldags skivspelare. Och det är det som är problemet med den här skivaffärens dag, att det är så många artister nu som pressar upp specialutgåvor för skivaffärens dag. Bruce Springsteen kom tydligen med en EP med 4 låtar som såldes i skivaffärer då, just den dagen, och lite samlarobjekt och sånt där. Men de här fabrikerna som pressar vinylskivor, de hade problem. De hann inte med helt enkelt. Det var så jäkla mycket som skulle pressas till skivaffärens dag.
Men det låter ju som en jävla hysteri. Det låter ju som kanelbullens dag och sånt som vi har i Sverige.
Ja,
alltså man gör specialskivor för skivaffärens dag skivor.
Ja.
Men det tycker du är okej ändå alltså?
Ja, det är precis det jag satt och sa här. jag tycker det är okej. Okay. Man ska inte hålla fast vid något gammalt som inte finns, men det är ett faktum. Precis som det är ett faktum att färre människor tittar på en SM-final mellan Karlstad och Skellefteå, så är det ett faktum att fler och fler börjar köpa vinylskivor igen. Och jag lägger ingen värdering i det. Jag säger inte som många andra äldre att vad bra att de går tillbaka till precis som det var för. Jag skiter i det. Jag bara tycker det är ganska fascinerande. På tal om gamla namn, jag har så många lappar här nu.
Ja, men det är underbart att du är förberedd.
Ja, du, sånt som kommer tillbaka. Vi har mest talat om gamla killnamn. Men jag såg nu att, lyssna på den här, Fridolina Rolfö gjorde mål när Linköping spelade senast. Ja. Fridolina, när hör du det namnet senast?
Ja, det är helt, det har jag nästan aldrig hört, men det är ett underbart namn.
Ja, Fridolina. Hallå? Fridolina, hallå där.
Fridolina. Lilldottern, lillbebben heter ju Tindra, som du vet, Tindra Ekman, ja. Skön liten lirare. Och hon, ett av de namnen som var aktuella inför själva nedkomsten var ju Majken, som jag tyckte var ett coolt namn. Det var,
wow.
det finns några Majkens, små Majkens i Bromma, men det är ett coolt namn, Majken.
Det har jag glömt. Jag har alltid, jag har ju inga egna barn så att säga, men jag har, om det skulle bli så, jag har alltid tänkt Anita, tycker jag. Jag gillar Anita. Men Majken har jag glömt, det är ju fantastiskt.
Ja, visst är det ett bra namn. Men jag slås ju hela tiden av det här med coola nya namn, och det är inom idrotten så får man ju, de dyker upp där på något vis. Annat var det ju då, jag kunde inte låta bli att googla den här matchen Sverige-Östtyskland 2-2 19 maj 1982, samtidigt som IFK Göteborg mötte Hamburg på Ullevi i första UEFA-cupfinalen, den klassiska där. Och då såg det svenska laguppställningen där. Hör här, Olsson. Det här var ju när Sveriges fotbollslandslag var praktuselt.
Ja, som
under ledning av Laban Andersson, och när till exempel en spelare som Gregor Hallén, heter han, spelar landskamper, och det kan vara en av de sämsta landslagsspelarna genom tiden. Men skitsamma. Då spelade du Sverige med, för det kunde ju inte IFK Göteborg spelarna vara med. Nej. Men då var det Thomas Ravelli i mål. Han stod för Öster på den tiden. Kommer ni ihåg Hans Berntsson? Jag tror han spelade i Örgryt och sådär. Eller ja, högerback. Dala Dahlqvist och Hans Borg var mittbackar. Och ja. Ingmar Geten Erlandsson var vänsterback.
Ja, ja.
Sen var det Tony Persson, Peter Nilsson, Carl Gunnar Björklund, alltså Kalle
ja.
Björklund.
Ja.
Sen var det Thomas Poletten Larsson, Peter Truedsson, och herregud, och Janne Svensson. Och avbytare ja. Var Björn Nilsson som kom in. På den här tiden var ju Malmö FF bra också, men Laban gillade inte Malmö FF där, så att det var inte så många Malmö-spelare mer, med en Engmar Erlandsson som vänsterback och Björn Nilsson som avbytare. Men jag tänker på namnen där. Det fanns inga Fridolina eller Helge då, utan de heter ju liksom, två stycken heter ju Hans och någon heter Sven och.
Ja. Och Peter.
Och Peter och Thomas heter inte folk längre på något vis. Eller?
Nej, det är konstigt.
Det kanske det
är. Jag har fått bilder från en liten kille vi känner som heter, han heter Nisse.
Ja, det är ett coolt namn ju.
Ja.
Är det någon, känner jag också honom?
Nej.
Nej, vi laddar ju annars, du och jag, för det som är ett ettårsjubileum. Som, du är tillbaka i Sverige då, jag är i Stockholm, och vi ska ha, det är inte klart alla detaljer, men håll utkik via Twitter och annat. Vi ska ha en liten inspelning, live-inspelning, väldigt, väldigt liten skala, men då, där alla som vill är välkomna att käka kycklingvingar. Men jag återkommer mer om detaljer kring detta. Och när jag ändå är inne på det, vet jag att du håller på med Spotify-listan som är vår egen, där jag inte
just det. Nej, jag säger det att du sa att det lyssnarantalet på podden det stiger, och det likadant med listan på Spotify. Gud vad många nya följare har kommit de sista 2 veckorna. Det är jättekul. Och den heter alltså podden 30, för jag trodde bara skulle göra en, och ja, det bara fortsätter. Om man söker på mitt konstiga användarnamn Matoolsex, eller M-A-T-O-L-S-E-X, Matoolsex. Och där kan man hitta den. Jag vet inte riktigt vad jag ska lägga ut. Jag har 5 låtar varje vecka och lite olika teman. Jag funderar på att ha ett tema med mammor i musiken. Vi får se.
Ja, det är fantastiskt. Jag måste nästan skaffa Spotify. För jag tänkte också göra en, när vi firar 1 år ska jag göra också en egen.
Ja.
Så kan jag också göra en, det kommer bli mycket diskomusik från 1979 till 1984.
Ja, det är väl kul.
Ja, fina grejer, förstår du, Olsson. Och så laddar vi för annat, allsvensk fotboll, vi hinner hända hur mycket som helst när du nu är på väg hemåt. Något annat du vill tillföra denna podd, nummer 50, denna jubileumspodd, Olsson?
Nej, det är väl, du skickade mig ett mail och du hade fått en instruktion hur man installerar en skrivare. Jag blev lite nyfiken på det, men det
kan... Så här är det, alltså, för det första, nu har vi bott i hus här i 2,5 år och nu började det liksom rämna. Dels diskmaskinen gick sönder. Vi talade om att vi skulle ta dit, man skulle kolla och reparera. Jag menar, jag orkar inte med sånt. Jag bara sa, vi köper en ny diskmaskin. Orkar inte med det. TV-mottagningen på satelliten börjar haverera lite grann. Vi måste skicka dit någon som... Ja, du vet, det börjar att rämna lite så. Som det är slut på livets glada... Jag har skaffat ett nytt kontor. Jag har inte kontor hemma längre, utan jag tror jag tog det tidigare. Så jag har skaffat ett kontor, och då när jag bytte då på något vis, så skrivaren till min dator, den jag fick ingen kontakt, det är någon sorts trådlöst och bluetooth. Jag försökte själv en liten stund för att fixa detta, men liksom, det var fullständigt omöjligt att få till. Men då skrev jag till Samsung, det är en Samsung skrivare, skrev till dem och sa att jag behöver lite hjälp med detta för att på något vis få igång skrivaren. Och då fick jag detta mail här. Och jag vill bara läsa, det är ganska långt, om hur jag skulle göra. Bara som ett tecken på att, ja, men det här, det klarar inte en vanlig... Alltså jag fattar inte, ni måste skicka hit någon, fick jag svara. Då står det så här: hej Patrik, tack för ert, det är lite fint också, man är er, och e-mail till Samsung Electronics Nordic. Vi beklagar att du upplever problem med din skrivare. Självklart ska vi göra vårt bästa för att få skrivaren att ansluta mot nätverket. Jaha, var det den skulle göra? Undrar jag då. Till att börja med så ber vi dig att avinstallera skrivaren helt från datorn. Hur gör man det? Fråga. Ja, skitsamma. Vilket du gör från enhetshanteraren i din dator. Var hittar du den? Det är bara början. Anslut sedan skrivaren till din dator med en medföljande USB-kabel. Jaha, och var finns den? Fanns det en kabel med? Ingen aning. När du har gjort det, installera sedan de allra senaste drivrutinerna till din skrivare från vår hemsida. Du hittar dessa under fliken drivrutiner på följande länk och så kommer en lång hänk. När du väl har gjort detta, installera sedan programvaran Easy Wireless Setup som du hittar på samma länk. Det programmet hjälper dig att konfigurera skrivaren så att det kan skriva ut trådlöst. Vi önskar dig en fortsatt bra dag. Kontakta oss gärna igen om du har fler frågor. Men vem, alltså det går, det är omöjligt.
Ja, nej,
det klarar inte en vanlig människa. Sen gick jag in på den länken också och du vill inte veta vad. Det var helt omöjligt att förklara.
Ja.
Nej men, det här klarar ingen vanlig människa.
Nej. Nej, jag fick huvudvärk direkt när du började läsa detta.
Och då är frågan, är det vi som är lite dumma i huvudet eller är det bara världen som försvinner ifrån oss och vi gamla gubbar som inte fattar någonting?
Jag vet faktiskt inte. Jag tror det beror på en sorts tekniskt ointresse. Jag har en printer bredvid mig här nu och den var jävligt lätt att installera. Jag bara satt in och så funkade det. Men jag har haft det i huset i Skåne. Oh, det var när jag fortfarande var fast anställd på Expressen. Datorsupporten och jag satt en hel dag med detta. Det blev helt fullständigt skogstokig på att det inte fungerade och jag inte begriper vad det är jag ska göra.
Nej. Sånt i livet, Olsson, ibland. Man hänger inte med. Men nu har podden fyllt 50. Nu är podden äldre än vad jag är. Och nu är den på god väg att äta upp även din ålder. På
den verkligen. Mm.
Det är lite stort. Att vi ändå har fixat 50 poddar. Jag vill ändå poängtera det med tanke på vår tekniska kapacitet.
Ja, jag tycker det är... Jag vet att vi måste gå igenom det och se de mest konstiga. Jag tycker nog ändå liksom att jag var i lägenhet i New York där allting funkade. Men att jag steg upp halv två. Jag hade klockan på ringning halv två när jag steg upp. Och så poddade vi och sen gick jag och la mig igen och sov vidare till morgonen.
Ja, och jag gillar även när du fick gå ner i källaren på restaurang Jones.
Ja, just det!
Och sitta där bland deras kartonger och vad det nu var
för att
ha en mottagning. Och det var jag har poddat ifrån Förenade Arabemiraten, Shanghai, Borås, de mest konstiga alpbyar. Mm. Ja, på väldigt många ställen. Vi ska ta reda på det också när vi väl ska fira det. Men nästa gång är det nummer 51.
Ja, absolut.
Vi tackar för att ni har varit med oss. Kontakta oss gärna med alla tips och råd via mail eller via Twitter @ekvall_w eller @MatsOlssonNY som står från New York på Twitter. Det är jättekul att ni hör av er. Och så tackar vi för att ni har lyssnat. Tackar alla som har varit med alla 50 gångerna och så hörs och ses vi snart igen. Olsson, vi kan inte göra mycket mer än att fortsätta fira detta 50-årsjubileum.
Nej, jag ska kanske till och med titta på Champions League eftermiddag.
Sådär, ja. Mm. Ja, det tycker jag du ska göra. Jag och Lund ska ha en liten tävling här i Borås, deltävling i SM i fotbollskunskap.
Mm. Det låter kul.
Ja, det är faktiskt roligt och sen så ska vi åka hemåt. Men nu så ska jag packa ihop här i bilen, lägga ner det här ambulerande kontoret. Och ni kan se bilder på detta på vad då? Jo, Instagram.
Mm. Jag ska kolla det med samma.
Och inte Instagram. Och framförallt inte
Insta.
Ha det bra nu. Hej då.
Detsamma. Hej.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.